Det hände något konstigt när jag slutade köpa saker. Jag började tycka om mina kläder så mycket mer. Och jag sparar pengar. Tusan vad mycket pengar jag sparar. Under århundraden, ja kanske årtusenden, har människans förmåga att aldrig bli nöjd drivit utvecklingen framåt. Vi har utvecklat nya produkter, utforskat nya världsdelar och skapat system som gjort samhället mer effektivt. Men är det fortfarande så att vår strävan efter mer driver på en fortsatt utveckling? Är det inte snarare så att vår oförmåga att sätta stopp, att inse att vi har tillräckligt, många gånger driver på en osund utveckling? Idag visar vi ofta på att en överdriven konsumtion, främst i västvärlden, utgör ett hinder i våra försök att rädda planeten. Blir förmågan att nöja sig med mindre en viktig pusselbit i denna kamp? Kan mental ohälsa och stress, två farsoter i dagens samhälle, bekämpas genom att sakta farten, känna att vi är tillräckliga och att vi har tillräckligt, att vi inte behöver jaga mer? Att vi inte behöver fler prylar, längre resor, slätare hy, nya utmärkelser, grönare gräsmatta eller nytt kakel i badrummet. Min egen strävan efter att bli nöjd med vad jag har, helt enkelt att leva mer på mindre, började när jag ville få tid till annat än jobb. Genom att nöja mig med mindre och på så sätt sänka mina kostnader behövde jag inte längre tjäna lika mycket och jag kunde anpassa mitt arbete efter den lärdomen. Jag kunde gå ner i arbetstid och börja jobba med sånt som jag tycker väldigt mycket om. Att prata och att skriva. Men jag insåg även rätt snabbt att min strävan efter att vara nöjd med det liv jag lever och inte hela tiden sträva efter mer gjorde gott för min hälsa, min inre frid och den påverkan jag har på planeten. Mitt namn är Maria Österåker och jag kommer att vara din sommarpratare idag. Jag jobbar som föreläsare och författare och idag vill jag ge dig mina reflektioner kring konsten att vara nöjd. För när vi är nöjda slutar jakten och när jakten slutar avtar takten. När takten avtar saktar andningen ner. Då minskar stressen. Jag behöver inget mer. Är du nöjd? Här menar jag inte nöjd som är nöjd och glad. Utan är du nöjd som att du känner att du har tillräckligt. Att du kan sätta punkt och avstå från resten. Kan du känna att du är nöjd, inte för att du har allt, men för att du har det viktigaste? Idag pratar vi mycket om att hitta lyckan i livet, att bli lyckliga. Men för många av oss kommer denna jakt på lyckan även att leda till en hel del stress. Och när vi väl når målet kan de flesta av oss konstatera att känslan av lycka är något relativt kortvarigt. Kanske en känsla på några minuter på sin höjd. Dessutom förknippar vi ofta lycka med ord som att lyckas, att vara lyckad. Vilket i sin tur för tankarna till någon typ av prestation. Vi måste prestera för att bli lyckliga. Vi måste sträva framåt, förbättras, få mer. Jag vill rikta några blickar mot ordet nöjd. För mig känns det så mycket lättare att sträva efter att bli nöjd än att jaga lyckan. Och jag tänker att förnöjsamhet liksom är lycka i vardagsformat. Förnöjsamheten är mer beständig, mer varaktig. Ja, vi kan till och med se konsten att nöja sig som en livsfilosofi. Att bli nöjd handlar inte heller om att prestera. Snarare handlar det om att avstå prestationen. Att känna att det räcker nu. Att jag har tillräckligt. Att jag är tillräcklig. Att jag stannar här. Tack och hej! Samtidigt är det ganska fult och tråkigt att vara nöjd. Att nöja sig är väl liksom att ge upp. Ja, Maria, hon nöjde sig med det här. Hon ville inte ha mer. Hon stannade. Kanske tänker vi att den som nöjer sig inte liksom har det i sig. Inga ambitioner. Kanske är man till och med lite smålat. Inga talanger och exceptionella förmågor som behöver få visas fram. Kanske är det så men samtidigt. Åh, vad jag har sprungit. Åh, vad jag har försökt visa upp framfötterna. Och åh, vad jag har shoppat. Kaching! Lycka i en shoppingväska. Men känslan jag har idag, efter att jag bestämt mig för att vara nöjd med det jag har och inte längre jaga efter mer. Känslan av att jag har allt vad jag behöver. Ja, den är ovärderlig. Och är det inte dit många av oss vill komma? Att få känna att vi har kommit fram, att vi har det vi vill ha. Och kan vi inte alla välja när vi kommit dit? När vi sätter stopp? När vi nöjer oss? Är det valet vårt? Ja, det är nog inte alltid så enkelt. En nöjd person är en usel konsument och en stor del av marknadsföringen handlar om att få oss att känna att vi inte duger som vi är, att vi inte ska nöja oss med det vi har och att lyckan finns i att konsumera mer. En nöjd person bidrar inte lika mycket till samhället som det är uppbyggt nu. En nöjd person behöver inte lika många prylar, vilket gör att hen konsumerar mindre. Det här leder kanske till att företag gör sämre vinst, vilket resulterar i att de betalar mindre skatt i staten. Men klart vi inte, marknadsföringen och den yttre påverkan till trots, är totalt handlingsförlamade. Visst kan vi bestämma om vi lyder. Visst kan vi bestämma om vi vill styras inifrån eller utifrån. Varje sekund kan vi bestämma om vi är nöjda med det vi har eller om vi vill ha mer. Och mer. Och mer. Nej, jag är ingen konspirationsteoretiker. Jag är ekonomidoktor, som om det ena skulle utesluta det andra. Men det är ett faktum att de flesta av oss är konsumerande enheter. Vi lockas av marknadsföring och vi bidrar till ökat välstånd hos aktieägarna. Vi bidrar till att de rika blir rikare, många gånger på de fattigas bekostnad. Vi bidrar till att floder förorenas och att torka gör jorden obrukbar. Vi bidrar till att korallrev försvinner och att alger blommar vid din villa. Jag som är dagens sommarpratare heter Maria Österåker och jag pratar om konsten att vara nöjd. Men vad är det vi ska nöja oss med? Vi tänker ofta att för att rädda planeten behöver vi avstå från saker. Vi behöver avstå från det bekväma liv vi är vana vid. Livet kommer att automatiskt bli lite mer färglöst och tråkigt. För inte vill vi väl ha det som förr i världen, när allt var en kamp och den materiella bristen var ett faktum. Åtminstone med dagens ögon sett. Men behöver vi faktiskt gå så långt tillbaka innan det spelar roll? Studier visar att om vi här i västvärlden skulle leva som vi gjorde på 80-talet skulle vårt jordklot mycket bättre hinna svälja våra handlingar. På 80-talet var jag tonåring. Livet lekte. Jag saknade ingenting. Jag minns somrarna på badbryggan vid Karpella i Korsholm där förstulna blickar byttes. Jag minns dansbussen till Åminne. Jag minns min fina svarta tröja jag köpte på resan över till Umeå. Ja, faktiskt minns jag många av de klädesplagg jag hade som tonåring. Kommer min tonåring att göra samma sak? Kommer hon i mängden av kläder som flyter ut ur hennes garderob att efteråt, i minnet, kunna urskilja en endaste tröja? När jag gick på årskurs 6 var vi till Södern, till Koss. Det var ovanligt ute på landet där jag växte upp. Sen var jag till Spanien en gång till, några år senare. Vi åkte inte varje år, inte flera gånger varje år. Vi åkte inte till Thailand. Som barn vandes jag inte vid Söderns stränder. Nej, lycka var när vi packade picknickkorgen och åkte till Storsand. Eller vem minns väl inte spänningen i att ta båten över till Sverige? Tekniken var obefintlig. Vi klarade oss med en bil, vi åt potatis för det mesta och när vi tränade fotboll så var det på byns sportplan. På vintern vilade vi. Inga uppvärmda hallar med konstgjorda gräsmattor. Och tog jag en länk så var det i vanliga träningskläder. Då var det inga krav på ultralätta skor och svettabsorberande material. Men jag saknade ingenting. Jag tyckte jag levde i den bästa av världar. När vi för en tid sedan pratade om det här kring kaffebordet utbrast min mamma, som är född på 50-talet, att hon minsann också hade haft en jättebra ungdomstid. Hon saknade inte heller någonting. Så även om vi minskar i, avstår och nöjer oss med mindre, kommer vi troligtvis att leva ett gott liv där vi känner lycka och tillfredsställelse. Låt oss för en stund tänka att vi liksom aldrig tillåter oss att bli nöjda. Att vi bara vill ha mer och mer. Hur gränslösa kan vi då bli? Hur mycket kan vi konsumera? Hur långt och ofta kan vi resa? Hur mycket pengar kan vi samla? Hur många blodiga biffar kan vi steka? Hur stora och bränsleslukande bilar kan vi köra? Ja, tänker vi på oss själva och på vår egen njutning, är det väl bara vi som sätter gränserna. Men om vi vill sätta in saker och ting i ett större perspektiv, om vi även vill ägna en tanke åt andras möjlighet till ett fint liv, nu och i framtiden, hur långt kan vi sträcka oss då? År 2022 publicerade forskare från Leeds universitet en klimatrapport som visar på att om vi människor i världens rikaste länder kan ändra vår livsstil på några få punkter, kan vi minska världens klimatutsläpp radikalt. Punkterna i ett nötskal lyder så här. Konsumera mindre. Ät i huvudsak vegetariskt med minimalt matsvinn. Behåll din elektronik i 7 år. Gör åtminstone ett miljösmart val för att påverka systemet. Investera till exempel dina pengar på ett miljömässigt hållbart sätt eller välj hållbara energilösningar. En kortare flygresa kan du göra vart tredje år, tänk inom Europa. Och en längre flygresa maximalt vart 8:e år, tänk utanför Europa. Jag är 50 år gammal. I tanken kanske jag aktivt reser tills jag är 80 år. Det här betyder 30 år till, vilket ger 10 kortare flygresor. Om jag har 10 flygresor kvar i mitt liv, vart vill jag åka? Vilka resor bränner jag flygresorna på? Inte är det på en flygresa till Helsingfors eller Stockholm. Inte heller på en slentrianmässig jobbresa. Nej, om jag bara har 10 resor kvar vill jag se till att använda dem så att de skänker mig största möjliga glädje. Vi har inte oändligt med tid. Inte heller oändligt med val. Eller oändligt med planeter. Vi ska välja väl. För ungefär 10 år sedan gjorde Petri Luukkainen ett experiment som utmynnade i en dokumentär med namnet Tavara Taivas, på svenska ungefär Produkthimlen. En dag tömde Luukkainen hela sin lägenhet i Helsingfors och låste in sakerna i ett förråd. Efter det fick han i 1 års tid bara hämta ut 1 sak per dag ur förrådet. Under året fick han inte heller köpa något annat än mat. Syftet med experimentet var dels att kolla i vilken ordning han plockar ut saker och dels att ta reda på hur många saker han behöver för att a. leva ett bekvämt liv och b. känna sig lycklig. I början var det enkelt att välja vilka saker som plockades ut. Det kan vara skönt med kläder, ett täcke och en kastrull. Men rätt snabbt plockade han ut sin gitarr. När året hade gått och experimentet var slut, sammanfattade Luukkainen experimentet så här. Han behöver 100 saker för att leva bekvämt och ytterligare 100 saker för att de bringar honom lycka. 200 saker. Om du nu sitter hemma och lyssnar, se dig omkring. Hur snabbt kan du räkna ihop till 200 saker i rummet? Kan du direkt se något du inte behöver? Något du kanske inte ens tycker om. Hur många saker kan du göra dig av med utan att ditt liv känns fattigare? Och skulle du ens behöva fylla tomrummet med nya? För många av oss består nämligen merparten av vår konsumtion av överflöd. Saker vi egentligen inte behöver. Jag tror att för att bli mera nöjd med det vi har behöver vi konstigt nog börja rensa. Så gott som alla av oss har en massa prylar som vi inte egentligen gillar. Och när vi ser dem och medvetet eller omedvetet stör oss på dem, kommer de att ta bort fokus från de saker vi faktiskt tycker om. Vi tenderar nämligen att sätta mer fokus på sånt vi är missnöjda över än på saker vi är nöjda över. Rensa därför bort allt du inte gillar ur till exempel ditt kläd- eller köksskåp. Och mitt i allt så gillar du allt du ser och du känner dig konstigt nog mycket mera nöjd trots att du har färre prylar. Du lyssnar till dagens sommarprat som idag handlar om konsten att vara nöjd. Mitt namn är Maria Österåker. På nyårsafton för 5 år sedan var jag ute och körde bil. Ja, det var väl något i middagen som fattades. Vi skulle nämligen träffa våra vänner över en bit mat på kvällen. I bilradion diskuterade 2 kvinnor begreppet köpstopp. Jag har under ett helt år utmanat mig själv med att bara få köpa 10 nyproducerade klädesplagg och accessoarer, sa den ena kvinnan. Intressant. Det skulle ju vara ett trevligt alternativ till nyårslöftet att börja motionera mer, tänkte jag. När kvällen kom meddelade jag mina vänner att under det kommande året skulle jag ha ett köpstopp och eftersom jag är en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna tänkte jag att hade kvinnan i radio tillåtit sig 10 nyproducerade saker, ja då skulle minsann jag klara mig med 7 stycken. Under ett år fick jag alltså endast köpa 7 nyproducerade klädesplagg, inklusive skor, underkläder och strumpor. Och ja, ett 7-pack strumpor räknas som 7 produkter. När året hade gått hade jag köpt 5 nyproducerade plagg. Loppisbutiken var dock min språngbräda, för där var det tillåtet att shoppa loss, till en början. Sen dess får jag varje år köpa 5 nyproducerade klädesplagg, inklusive skor och underkläder. Och det brukar räcka riktigt bra. Loppisinköpen har jag också dragit ner på och nu försöker jag bara köpa sånt jag faktiskt behöver. Helt enkelt för att komma till känslan av att jag har vad jag behöver. Och vet ni, det har lyckats. Idag känner jag att jag har vad jag behöver. Ja, jag har riktigt svårt att komma på något jag saknar. Och som jag redan sagt, den känslan är obetalbar. Det hände något konstigt när jag slutade köpa saker och framförallt kläder. Jag började tycka om mina kläder så mycket mer. Jag lappar och lagar och jag sparar pengar. 1000 vad mycket pengar jag sparar. När året är slut brukar jag räkna ihop hur mycket pengar jag lagt på mina loppiskläder och de 5 nyproducerade plaggen. Och ofta kommer jag till en summa som kan täckas med ungefär 3 dagars lön. För några månader sedan gick jag in i sportaffären och kollade vad ett par löptights kostade. Sen gick jag hem och grävde fram ur skåpet vad jag köpt i sportväg på loppis. För samma summa hade jag köpt 13 loppisplagg. Allt från mössa, löpjackor, tights, sport-BH, funktionströjor, värmetröjor och vindtäta byxor. Ja, och så en snygg reflexväst på det. Helt otroligt! Ja, förutom att jag sparar oerhört mycket pengar på det faktum att jag nöjer mig med mindre och även nöjer mig med begagnat, känner jag verkligen att jag gör något gott för miljön. Flera studier visar att en av de enskilt viktigaste sakerna vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan från konsumtion är att minska konsumtionen av nytillverkad textil. I studien Återbruksbarometern från 2019 framgår det att jag kan köpa 194 T-tröjor på loppis innan jag når en lika stor negativ klimatpåverkan som det innebär att köpa 1 nyproducerad T-tröja i affären. Så varför köpa nytt? Ja, det är mer än jag förstår faktiskt. Men usch vad äckligt att ha någon annans gamla kläder, kanske någon nu tycker. Då brukar jag tänka att har folk inte tvättmaskin? Sover inte folk i hotellsängar? Jag minns sjukhustrosor som jag använt. Jag brukar tänka på flyktingar som kanske inte kan byta kläder på flera veckor eller som tar emot kläder som de inte ens får välja. Nej, mig går det ingen nöd på som får köpa det jag vill, om min begagnat. Och jag tänker på att redan 2007 skrev Nina Björk följande i Dagens Nyheter. Vi har byggt ett samhälle där vi måste vara missnöjda med gamla köksbord och ärvda kusinkläder till barnen. Vi har byggt ett samhälle där vi måste drömma om isskåp och dressing rooms. Vi har byggt ett samhälle av skitdrömmar. När man pratar om att vara nöjd får man räkna med att någon rätt missnöjt påpekar att hur skulle det gå med samhället och världen om alla var nöjda och glada? Om alla nöjde sig, vad skulle hända med samhället om vi slutade konsumera? Vad skulle hända med tillväxten, med jobben, med skatten? Om du hör till dem som redan hunnit tänka dessa tankar kan jag lugna dig med att visst får du fortsätta konsumera. Men kan du inte konsumera tjänster betydligt mer än du konsumerar produkter? Om jag inte har fel så bidrar även produktion och konsumtion av tjänster till tillväxt och ökad BNP. Du kan väl reparera dina skor istället för att köpa nya? Unna dig massage eller gå på teater istället för att köpa mer kläder eller byta telefon. Och tänk om du reser inom ditt eget land eller främst köper inhemska varor. Då bidrar ju din konsumtion till ökad nationell tillväxt. År 2008 låg jag och min man och tittade spänt på kvällsnyheterna. Grekland höll på att gå i konkurs. Kväll efter kväll toppade detta nyhetssändningarna. Vad händer egentligen om ett land går i konkurs? Frågade jag min man. Det var en fråga ingen av oss riktigt kunde svara på och tydligen inte riktigt någon annan heller. Det vi däremot bättre kunde föreställa oss var vad som händer om klimatet skulle kollapsa. För mig är ett kollapsat klimat så oändligt mycket värre än en kollapsad ekonomi. Detta eftersom en kollapsad planet är en rätt oåterkallelig skada. Ändå uppfattar många, direkt de hör ordet, negativ tillväxt, en ekonomisk och samhällelig situation av stagnation och nedgång. Istället för att uppfatta ordet som en tillväxt som inte kan fortsätta eftersom konsekvenserna är för stora. Behöver vi ständig tillväxt? Universum har fyra fundamentala krafter. Den starka kraften, den svaga växelverkan, den elektromagnetiska kraften och gravitationskraften. Tillväxt är inte en av dem. De nordiska länderna är bland de rikaste länderna i världen mätt i BNP per capita, skriver Nordiska ministerrådet på sin hemsida. Och enligt data från Världsbanken rankar Finland in på plats 17 av 197 när samma BNP per invånare bestämmer de rikaste länderna i världen. Vi har ju alltså väldigt mycket att vara nöjda över, även om vi nöjer oss med det vi redan har. Känslan av att vara nöjd infaller sig olika lätt beroende på vem vi jämför oss med. Jämför jag mig med grannen som alltid verkar ha lite mer än jag, kanske jag ofta känner mig missnöjd. Medan jag, när jag tittar på nyhetssändningarna från tredje världen, kan känna mig oerhört privilegierad och rik. Ja, det är nog i jämförelsen med andra som vi bestämmer oss för om vi har tillräckligt. Jag tror därför att vi, när vi pratar om att nöja oss, behöver ta oss en funderare kring vem vi ofta jämför oss med. Vem låter jag styra om jag känner mig nöjd eller inte? Det här får mig att tänka på Adam Svanells bok Anonyma perfektionister och hans ord. Varför jämför jag mig alltid med de av mina vänner som är högpresterande? Trots att jag inte har några som helst bevis på att de är lyckligare eller mer tillfreds med tillvaron än andra av mina vänner. Varför jämför jag mig aldrig med någon som har ett genomsnittligt hem? Ett genomsnittligt jobb, en genomsnittlig familj eller ett genomsnittligt utseende. Så mitt råd till dig, ifall du vill bli mer nöjd, är att fundera på vem du jämför dig med. Och varför? Är det ens en rättvis jämförelse? Är det någon annan som säger att du behöver mer fast du själv är rätt nöjd med det du har? Är det samhället, dina föräldrar, dina vänner, din partner eller ditt jobb som sätter ribban för vad du borde ha och hur du borde vara? Ibland kan det vara bra att fråga sig om man i slutändan vill leva sitt eget eller någon annans liv. Men den viktigaste frågan kvarstår. Varför nöjer vi oss inte med det vi har när vi ändå har mer än de allra flesta? Som barn gick jag i en liten byskola, men min högstadietid tillbringades i Korsholms högstadium, som redan då var en av Svenskfinlands största högstadieskolor. Men ändå, om vi tänker att flickorna utgjorde 50% av eleverna, hade jag typ 250 personer att jämföra mig med. Ja, och så kanske idolerna som fanns på bilderna i tidningen Frida, som jag läste ivrigt. Men det var det. Idag jämför många av oss, och kanske speciellt våra ungdomar, sig med hundratals och åter hundratals personer varje dag. Vi jämför oss med personer som vi inte känner och med personer som har jobbat hårt för att lägga ut en perfekt bild av det perfekta livet. Jag känner mig väldigt gammalmodig som säger det här, men jag tror att sociala medier är en stor orsak till varför det idag är så svårt att vara nöjd. Det blir liksom för många att jämföra sig med. Och de bilder som visas upp är sällan jämförbara med vardagen. Nej, bilden som läggs upp är en detalj som definierar helheten. Och man kan fråga sig, vad är normalt? Det som det finns mest av, alltså vanliga, rätt oglamorösa vardagar. Eller det som vi ser mest av, utvalda, stylade ögonblick. Jag tror att det är det senare många av oss jämför sig med, vilket gör att våra liv aldrig riktigt känns tillräckliga. Ibland brukar jag krasst tänka att skulle det ändra på vårt resande och på vår konsumtion om vi inte tilläts lägga upp en enda bild på sociala medier? Skulle vi nöja oss med mindre om det bara var vi som såg vad vi hade? I en röd bondstuga, någon kilometer från mitt hus, bor Vera. Vera berättade en gång för mig att när hon var liten flicka brukade hennes mamma ofta säga att den som är nöjd med lite har mycket att vara glad över. Dylika tantvisdomar brukar vi visserligen tycka är gulliga, men vi tar dem sällan till oss. Men kanske är det just vad den stressade nutidsmänniskan borde göra. Kanske det är dags att vi alla börjar inse att förmågan att vara nöjd inte främst hör ihop med att vi har allt, utan att vi har det viktigaste och att det gläder oss. Redan på 70-talet hade majoriteten av finländarna tillgång till en sådan materiell levnadsstandard att sambandet mellan ett fortsatt ökat materiellt välstånd och lycka minskade. Sen dess har en stor del av vår konsumtion som sagt bestått av överflöd. En konsumtion som visserligen är rolig i stunden, men som inte bidrar till ökad lycka i längden. För det är ett faktum i många västländer idag att samtidigt som vi blir rikare på prylar blir vi fattigare på lyckokänslor. Skåpen är fulla, vi är tomma. För de flesta av oss förutsätter nämligen ett missnöje med våra egodelar, att vi behöver jobba flitigt för att få pengar till att köpa mer eller byta ut. Ja, för att konsumera, resa, renovera, forma kroppen och ha en fartfylld fritid arbetar många av oss rätt mycket. Vi blir trötta, men vi har svårt att sova. Vi vill njuta av vår fritid och våra nya saker, men vi är för stressade för att kunna känna oss riktigt tillfreds. Stress, burnout och mental ohälsa har ökat, både globalt och här i Finland. Så vår förmåga att nöja oss med mindre handlar inte bara om att ta hand om planeten. Den handlar också om att ta hand om oss själva. Att nöja sig kan även handla om att våga vara mindre av vad vi tror vi måste vara. För vi tror ju ofta att vi måste vara så perfekta, så duktiga och så lyckade. Ska vi vara goda, givmilda, ödmjuka, starka, kloka, visa, kreativa och modiga? Skrika för det som inte har en röst, skriva för det som behöver läsa, lära det som inte ännu kan och föregå med gott exempel för alla det som ska komma efter. Finns jag till för mina barn, för min man, för mina föräldrar, för mitt land, för mina medmänniskor, för djuren och för naturen? Ja, det är svårt att känna att man är tillräcklig, att man kan nöja sig med det man är. För många år sedan deltog jag i en kurs där vi uppmanades att skicka frågor om oss själva till personer som kände oss från olika sammanhang och från olika roller. En del svar var tunga att läsa, men det som kändes stort var att upptäcka hurdan bild andra hade av mig. Vilka styrkor de såg hos mig och att läsa när de tyckte att jag kom till min fulla rätt. Det jag då märkte var att det jag själv önskade var, det jag så hårt strävade efter att bli, det var jag redan, i andras ögon. Mina hårda krav på mig själv hade gjort att jag aldrig hade känt att jag nått ända fram, trots att jag i andras ögon tydligen hade nått målet för länge sedan. Kanske är det så även för dig, att du liksom stångar dig blodig i onödan, att du liksom redan är tillräcklig, att du räcker till. Vissa kvällar när jag går och lägger mig kan jag känna mig rätt liten och tänka att vad har månne du, Maria, gjort idag som spelar någon roll? Vad har jag åstadkommit som är till nytta för mig, för någon annan eller för världen? Och många gånger blir tyvärr svaret ingenting. Men till min stora glädje insåg jag en dag att jag kan svänga på det och tänka på vad jag inte har gjort. Jag har inte mördat någon. Jag har inte rånat, misshandlat eller sagt hårda ord. Jag har inte krigat, jag har inte förgiftat och jag har inte skadat ett djur. Och så tänker jag förnöjt. Tänk, Maria, om alla skulle vara som du. Vilken underbar värld vi skulle leva i. Mitt namn är Maria Österåker och jag vill tacka dig för att jag har fått vara din sommarpratare. Det är ingen som kommer att säga att du har tillräckligt. Du måste bestämma dig själv. Att nöja sig är ett aktivt val. Jag har tillräckligt. Jag är tillräcklig. Jag är nöjd.
Dagens sommarpratare var Maria Österåker. Redaktör Tommy Wallin. Producent Jessica Jensen. Sommarpraten produceras av Parad Media för Svenska Yle.